Vad har ni lärt er av tolken?
Mitt första möte med tolken var min pappa som läste Hobbiten för oss när vi var små. Och det jag minns starkast som jag tog med mig från den upplevelsen så var att makt korrumperar även de bästa. Mm-hmm.
Det första jag lärde mig av tolken var att svärd är coola. Och sen i något skede så blev det också källan till helt enkelt ett bredare intresse för sen riktig historia och andra sen här mytologier. Så det kommer från tolken för mig.
Sa Julie Ebbe och Simon Karlsson. Och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i Kulturpodden idag så ska vi snacka om tolken. Vi frågar oss hur det kommer sig att USAs vicepresident J.D. Vance och andra högersinnade politiker är så förtjusta i tolken. Och vi funderar också på om det går att utläsa rasistiska drag och fascistoida sympatier i tolkens fiktiva litterära universum. För tidigare i våras så läste jag en artikel i tidningen Vi, där opinionsbildaren, historikern och författaren Henrik Arnstad sökte svar på frågan om hur det kommer sig att Donald Trumps innersta krets är som besatt av sagan om ringen. Och varför radikalhögern i Europa använder sig av tolken för att sprida sitt politiska budskap. Och eftersom jag nu själv inte är så där jätteinsatt i tolken och hans värld så beslutade jag mig för att bjuda in kulturredaktionens mesta och bästa tolkenkännare till Kulturpodden för att snacka med mig om detta. Nämligen Julie och Simon. Och innan vi nu går vidare så kanske vi bör försöka sammanfatta vad det är som kännetecknar J.R.R. Tolkien och hans författarskap. Vilka tankar och idéer är det som har format honom, Julia? Skulle du kunna försöka dig på att pinpointa det här?
Sammanfatta det tidiga 1900-talets europeiska samhällsklimat. Visst, absolut. Men han är född på slutet av 1800-talet i Sydafrika och flyttade i ung ålder till England och är uppvuxen i en överklassmiljö. Och sen är han, eller var, han är ju jättedöd sen 70-talet, 73 då han. Men han var katolik och en ganska väldigt troende kristen katolik. Och det har han också själv sagt att det har färgat jättemycket hans böcker och hans berättelser. Och det finns väldigt mycket av kristendomen. Den är kanske inte lika explicit på samma sätt som hans vän och samtida kollega C.S. Lewis med Aslan som en sån här gudsfigur, att det är liksom lite mera.
Alltså är den här Narnia-böckerna.
Narnia-böckerna, precis. Det är kanske lite mera sådär. Och med tanke på de influenser som han har tagit också från andra mytologier. Så mera kanske då utblandat att om man inte är jättevan att läsa kristen symbolik så kanske det går lite under radarn för en när man läser. Men det här är någonting som har färgat jättemycket. Sen det att han hörde till en engelsk överklass så gjorde också att han hade tyckte inte riktigt om modernismen och industrialiseringen och kapitalism. Det här var sådana saker som han inte gillade. Utan han var mer alltså lite nostalgisk nationalromantiker som romantiserade på något sätt den här engelska landsbygden och de här landskapen som fanns där. Sen förstås färgade också av första världskriget där han ju tjänstgjorde och det var också då som han började skriva på Silmarillion, det som senare då, som aldrig blev färdigt, det färdigställdes av hans son och gavs ut först postumt, men den här liksom skapelseberättelsen som ligger till grund för hela det här universumet som han skapar och det finns ju upplever jag i alla fall, du kan ju Simon ha en annan åsikt, men en ganska tydlig sån här antikrigskritik i de här berättelserna. Visst krigas det ju mycket i de här böckerna och i de här sagorna, men det är liksom inte, det glorifieras, det är ett nödvändigt ont.
Det är ett nödvändigt ont och det är ju på något sätt, Tolkiens hela världs, eller inte hans världsbild, åtminstone så som den tar sig form i de här verkena, så är ganska så här att det är gott, det goda mot det onda och ibland måste man slåss mot det onda. Mm. Och där tycker jag ju att det är kanske det i sin enklaste form, det där kristna budskapet som lyser in att det finns liksom krafter som är helt obotligt onda.
Ja.
Och då måste man kriga mot dem.
Och då måste man döda dem.
Mm. Mm. Så han är alltså en konservativ katolik präglad av sin samtid och kanske de idéer och tankar som florerade då i början av 1900-talet, mitten av 1900-talet. Vad är det då som i det här litterära universumet som ni skulle säga att tilltalar högerkrafterna? Kanske framförallt idag då, för det är idag man pratar väldigt mycket om det. Mm.
Alltså, eftersom hela det här Tolkiens Sagan om ringen värld Midgård var hans försök att skapa ett nationalepos för England, tänker jag, på samma sätt som det finns nordiska, fornnordiska berättelserna och Kalevala som han var en stort fan av. Och så. Mm. Så ytterhögerkrafter använder ju sig av symbolik från alla olika sådana här berättelser, speciellt i Europa då. Och speciellt kanske de germanska sagorna, både gamla tyska sagor och de här asa-berättelserna från Danmark och Norge och Island. Så därför är det kanske inte så konstigt att liknande tematik tycker jag dyker upp i sen när man tittar på Sagan om ringens grejer. Men jag tror att det som det absolut enklaste var det som jag redan var inne på. Det är det här Tolkiens otroligt svartvita syn på gott mot ont.
Mm.
Det går att använda i politiken för att förklara att liksom, nu är det så att här är en fiende. Och vi måste slåss mot den här fienden. Han var också lite av en monarkist, Tolkien. Och jag läste någon som hade skrivit att också hans personliga politik där tar den här samma formen. Att han tror på den här, att allt blir bra bara det finns en god kung som tar goda beslut. Jag har skrivit upp här lite naivt kanske, syn på vad som är så bra. Hur det blir bra. Sen en annan sak är ju det här med han delar ju upp världen i raser.
Mm.
Raser som dessutom ofta bor skilt från varandra. Och det här...
Och vill bo skilt från varandra.
Och vill bo också. Skilt från varandra. Och det här är ju någonting som speciellt ytterhögern gärna tar sig an. Det är också lite eugenik. Att det finns skillnad på folk och folk. Vissa människor är bättre än andra, men de blir sämre om de sen giftar sig med de här sämre människorna. Samma sak gäller för alverna, att det finns de som är lite högre alver och de som är lite lägre alver. Sen tycker jag vill flika in bara att Tolkien har en massa berättelser där han förklarar att det här är egentligen dumt, för att det blir alltid jättefantastiskt när en människa och en alv slår sig samman. Ja. Och det är Sagan om ringen, de här kändaste böckerna, men också liksom sådana mindre sagor som hittas i Silmarillion som Beren och Lúthien och sådana grejer.
Jag tycker också att det är ju på något sätt liksom kärnan i hela berättelsen Sagan om ringen, den här unga hobbiten Frodo som längtar efter äventyr och efter att på något sätt ifrågasätter hela den här konventionen om att bara stanna hemma och nöja sig med det lilla livet. Att han vill liksom ut i världen och vill uppleva saker och vill träffa folk. Vilket ju på något sätt går helt emot den här tanken om att också Tolkien skulle ha tyckt att det är bäst om alla bara håller sig hemma.
Därför tycker jag att det är en ytlig läsning av Tolkien att tycka det. Sen ännu en sak som man kan se. Jag kan se att speciellt en europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost.
Mm-hmm.
Och då är det ju lätt speciellt att om man sätter det på dagens värld, eller om man sätter det på 1200-talets Europa eller på 1500-talets Europa, så kommer fienden från öst. Då den här påhittade kollektiva fienden. Men jag tror att det råkar sig bara av att han ville göra ett engelskt epos, så han har satt sina hjältar längst till vänster på kartan. Så som det var på riktigt.
Mm. Och sen är ju alltså beskrivningarna av orkarna som är de där som kommer från ost. De är ju liksom från början kanske mera sån här, vad ska man säga, i Silmarillion, just den här på något sätt representationen av bara ren ondska, korrupta alver och människor som inte går på något sätt att frälsa. Det blir problematiskt sen när han börjar skriva de här sagorna och de här orkarna får personligheter och de får lite humor och de förmänskligas. Och då kanske också den understryks, den här rasistiska undertonen, hur de beskrivs med sneda ögon och att de är mörka och så här. Och det är någonting som har plockats upp av många forskare, att är de här på något sätt en rasistisk stereotyp? Och ganska många påpekar att jo, för att han är också, skriver också de här böckerna och är uppvuxen i en tid där rasbiologi är väldigt närvarande i de europeiska samhällena. Rasbiologiska institut ploppar upp som svampar i skogen i de europeiska länderna.
Ja. Men att sen så hittar man ju, om man när man med moderna glasögon läser närmare, så vissa tycker idag att det är problematiskt med dvärgar. Och det ska ju sägas att många av de här Tolkiens varelser, antingen har han skapat dem eller gjort dem, gett dem nytt liv, och som sen har blivit inslag i all efterkommande fantasy-litteratur eller i rollspel eller något liknande. Och där har de där samma debatterna sen också förts. Så, men att det är uppenbarligen problematiskt, men minns inte om han har sagt någonting om det där. Jag tror att han alltid förnekar starkt att, det skulle ha, att han skulle ha haft rasistiska...
Jag är ganska säker på att den här anklagelsen om att dvärgar är någon slags allegori för judar, att de hamstrar på sig alla rikedomar och krokiga näsor och giriga och så här, har han i brevväxling tagit avstånd från. Och generellt alltså så motsatte han ju sig synen på sina verk som allegorier för samtiden eller de samtida samhällena. Sen kan man ju inte som författare kanske kontrollera hur massorna tolkar och läser ens böcker.
Det är ju det, och då kommer vi tillbaka till det här ordet naiv. För att det är inte så att han har skrivit på medeltiden eller under antiken, utan man tycker att en professor, en akademiker i början på 1900-talet kanske skulle ha kunna inse lite vad hans skriverier i så fall kunde användas till.
Och också orkarna har ju anklagats ännu medan han levde också för att vara en liknelse för förintelsen och en representation av judarna.
Ja, det noterar jag också i den här artikeln av Henrik Arnstad, just det här att han fick kritik för att raskriget mot orkarna påminner om nazismen, men att han då själv just försvarar sig med att det, hans berättelser är allegorier för ett ständigt pågående andligt krig mellan det onda och det goda som äger rum i människosjälen. Mm. Och jag tänkte just på de här orkarna, för det är ju någonting som Donald Trump lyfte fram här, alltså bara dagar innan borgmästarvalet i New York, när det avgjordes i hösten 2025. Och det blev klart att en muslimsk socialist skulle vinna, så gick hans Trumps Homeland Security ut i sociala medier och använde sig då av J.R.R. Tolkiens sagovärld. Och i ett inlägg så sa hobben Mary att hans älskade hemland Fylke stod inför förintelse. We come to it at last, the great battle of our time. Och i ett annat inlägg som då föreställde hjältekungen Theoden så som bistert betraktar horder av anfallande orkar och sa so it begins. Och det här väckte ju jättestor uppmärksamhet, att man använder sig av Tolkiens gestalter och värld på det här sättet.
Och i USA kan jag tänka mig att det också på något sätt, den där kontrasten blir ännu större, för att där har ju böckerna sedan 60-talet varit en sån här hippierörelsen som epos för frihet och samarbete mellan folkslag. Och då blir det ju, när sen den andra ytterligheten använder den för en helt annan retorik. Men de facto så har ju de italienska ytterhögern har ju använt Tolkien som sitt go-to-verk sedan 70-talet. Vilket kan härledas tillbaka till den första italienska utgåvan av Sagan om ringen som kom 1970, ett förord som skrevs där den i princip ramades in, hela berättelsen, som en allegori för hotet utifrån som hotar att urvattna och förstöra den europeiska kulturen.
Och alltså, jag är jätteglad när Marit frågar om vi ska göra en sån här podd, för att jag har ju inte tänkt på det här. Jag har inte liksom kunnat begripa att man kan se på det här viset. Så jag tycker att det är nästan lite underhållande när jag märker hur krafter inom den här, antingen högerpopulistiska men framförallt kanske ytterhögerrörelsen, när de anammar olika element på det här sättet som du, Marit, beskrev med de här klipperna, citaten från böckerna, filmerna, och det här skillnaden att liksom, både hippin och högerpopulister i Italien kan båda tycka att det här talar om dem. I USA så har den här jag skulle vilja säga att teknokrat, men med CH. Alltså att de här tech-människorna som hör till den här trumpistiska cirkeln, och då vicepresidenten J.D. Vance dit medräknad, som använder sig av namn från. Ja. Och då har jag, till exempel då finns J.D. Vance riskkapitalfirma som heter Narya, som är namnet på Gandalfs ring i Sagan om ringen, som har magiska krafter. Det finns ett vapenföretag som heter Anduril Industries, som gör det värsta av det värsta, autonoma vapensystem, alltså datorstyrda dödar maskiner. Bland annat har de fått jättemycket kritik för att de har ett sånt vakttorn, eller vakttorn, det heter Sentry Tower, men ett system som liksom övervakar gränsen. Och det här namnet Anduril, det är Aragorns svärd, Aragorn som också är från de här huvudberättelserna, och det betyder västerns flamma, så det är ju jätte så där attraktivt för en människa som igen på något sätt drömmer om det, en idealistisk västern. Och sen då mest av allt det här, den här supermiljardärens Peter Thiels företag Palantir, som sysslar med, no, det heter att det sysslar med dataintegration och analytik så ofta, men det borde vara så, utan att nu dra allt för hårda växlar, att de sysslar med massövervakning på en skala som är riktigt från dystopilitteraturen. Och där är det, palantirerna är i Tolkiens värld sådana stenar som man kan se. Man kan se det förflutna, men man kan också se till andra platser runt om i Midgård. Och där tycker jag bara att det är ironiskt att det är en teknologi, både i litterära världen och palantirerna, och det här är vårt företag Palantir. Så det är teknologi som ingen förstår, som slutar, där det slutar med att de är det största hotet mot samhället.
Ja. Det är intressant också, tycker jag, det här Palantir-exemplet, för att en av Sagan om ringen-sagornas stora antagonister, den korrupta trollkarlen Saruman, som ju har en sån här och använder den, samtidigt som den här liksom ytterhöga sfären som har anammat Tolkien, de identifierar sig ju med hjältarna. De är de här hobbitarna som slår sig samman med de starka människorna för att försvara sin värld och sin kultur mot de här ondskefulla krafterna. Men sen plockar man ändå de elementen från den sidan när man plockar de böckerna och sätter det på sina egna företag.
När du säger så där, så det är ju också, jag tycker, en annan sak som jag funderar på är det här att människor på högerkanten så identifierar sig med vissa av de här Tolkiens karaktärer. Det gör ju också människor på andra sidan av det politiska spektret och över hela spektret mest kända i den här talkshow-hosten Stephen Colbert, som lär prata så mycket om Sagan om ringen att hans praktikanter får fel i huvud. Och så tittade jag, försökte titta, vad finns det för andra? Finns det några andra kända exempel på Tolkien-fans? Och jag ville bara nämna några som jag tyckte var cool. Den här rockmusikern Robert Plant är ju bland hans första låtar, så han skrev ju i låttexterna, Led Zeppelins låttexter, rena referenser till Tolkiens värld. Så tyckte jag också att det var cool. George Lucas lär kanske eventuellt ha modellerat delar av Star Wars på Tolkiens idéer. Men sen, min favorit, drottning Margarete den andra av Danmark. Det är ju min favoritsak. Och det var visst så att hon illustrerade den danska utgåvan. Det gör mig väldigt, väldigt glad.
Och om man nu tänker så här, när vi talar nu för och emot Sagan om ringen och Tolkien och hur man tolkar hans budskap, så jag menar J.D. Vance, han konverterar ju till katolicismen 2019. Och han har sagt att hans konservativa livssyn och världssyn är starkt påverkad av Tolkien. Och det tänkte jag på här om dagen när påven Leo den 14 publicerar sitt så kallade encyklika Magnifica Humanitas, som då handlar om hur människan ska värnas i den här AI-yran som råder i världen idag. Och då citerar han bland annat trollkarlen Gandalf, så det känns som en sån här motkraft på något sätt inom den här rörelsen där, när han då pratar om när trollkarlen Gandalf håller ett tal till Aragorn och gänget i konungens återkomst och pratar om vikten att fortsätta kämpa mot Sauron. Och då säger han bland annat att det inte är vår uppgift att behärska alla världens tidvatten, utan att göra vad vi förmår under de år som är oss tilldelade. Upprycka ondskan med rötterna på de åkrar vi känner till, så att de som kommer efter oss ska ha obesudlad mark att bruka. Mm. Och så pratar han om mänsklighetens ansvar och så vidare. Och då börjar jag fundera på det här med hur så att säga, båda sidor använder sig av tolken och hur man kan se så totalt olika saker. Jag menar, en del läser honom som en rasist och fascist, medan andra ser honom som en antirasist och antifascist. Hur går det här ihop?
Jag tycker att man kan se på olika exempel. Jag funderar mycket på den här centrala karaktären Aragorn, som är så här krigaren i de här tre centrala böckerna.
Mm. Rättmätig arvtagare till tron.
No, det där är nyckeln. Alltså han, Tolkien förklarar att han har liksom rätt till att bli kung över människorna i Midgård för att han är släkt med de som var kungar tidigare. Och det här är den här då högmänniskorna, de här bättre människorna. Han är liksom, det lysar om honom bokstavligen stundvis, tror jag, de här böckerna. Så alltså, man kan se att och han slåss då mot orkar och Sauron och så vidare. Och så kan, om man är en människa som hör till det här mera progressiva liberala fältet, så det är ju klart att man kan se då att det här hjälten som enar alla goda krafter mot det onda. Och det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara Greta Thunberg om man är en del av klimatkampen. Men sen om man är en människa mera långt ut till höger, speciellt om man som gärna gör skillnad på folk och folk, så då ser man en person som på grund av sitt typ DNA är bättre och har rätt till att bestämma över alla andra. Så det är klart att man kan tolka det här på hur man vill egentligen.
J.D. Vance har väl också själv sagt att grunden till hans på något sätt världssyn, den här isolationistiska, antiglobala, är väldigt färgad av Tolkien och just den här skildringen av en värld där alla lever väldigt separat. Mm. Och det verkar ju som att han helt och hållet då har bläddrat förbi till exempel då det här rådet där alla de här olika arterna samlas för att tillsammans göra upp en plan för att förstöra ringen. Där sitter alver och människor och dvärgar och alla de sorter som i någon slags FN och bestämmer gemensamt att hur ska vi nu framskrida för att bekämpa den här vår gemensamma fiende. Mm. Vilket ju inte alls rimmar med en sån här isolationistisk syn på världen där alla bara borde sköta sitt.
Och jag tycker att J.D. Vance, han är väl i den åldern då att det är de här filmerna, Peter Jacksons filmer som har gjort att han har fastnat för det. Så är det för hela min generation också. De av oss som fastnar för Sagan om ringen som fastnar då.
Mm, ja, jag hade en nördpappa.
Du är lyckligt lottad. Men sen så märker man ju då att olika människor tolkar saker olika, men också i de filmerna. Ett stående element i alla de tre filmerna är att dvärgen Gimli och alven Legolas börjar med att de hatar varandra och i slutet så älskar de varandra. Och hur man sen därifrån kommer till att vet du, vi måste försvara vår, vet du, det vita Amerika. Så det är en ganska intressant hopp, tycker jag. Sen jag tycker också hela den här kampen mellan Sauron och orkerna och Mordor då, det här onda landet i öst och den här stolta västern som i Tolkiens sagor, så då kan man tolka det så att det är då, om man vill se det med de glasögonen, så är det Europa mot Asien och Afrika, invasioner från det hållet. Men samtidigt så just Tolkien var ju då i första världskriget, och jag kan tänka mig att man får en sån här, man kan lätt skapa sig en bild i huvudet. Det gjordes ju då. Tyskland målades ju upp som det här absolut genomonda horden från öst. I Storbritannien kallar man ju tyskarna för hundar. Mm-hmm. Alltså för att hänvisa till den här steppfolket som invaderade Europa på medeltiden. Att man kan tolka det helt olika med olika glasögon. Sen, och hur man vill.
Mm. Det som ju sen många som har en kanske mer antirasistisk syn på Tolkien ofta hänvisar till, så är ju hans inställning till Nazityskland som var väldigt negativ. Och det finns ju dokumenterat till exempel när han tackade nej till att få sina böcker översatta till tyska för att den dåvarande lagstiftningen i Tyskland då krävde att han skulle bevisa att han var av arisk börd och inte hade någon judiska rötter, där han då svarar lite sådär putslustigt att arisk, nej, det tror jag inte, att jag har nog inga
indiska
rötter. Att det där. Och vad gäller judar så är det bara tråkigt att jag inte har något sånt ursprung heller. Men att han, det var nej på det, och han skriver ju i sina brev också ganska syrligt om Hitler och att han är en liten idiot och så här.
Det fanns ju en episod som han var ju en vän av Francisco Franco i Spanien.
Ja, vilket är också intressant.
Men jag undrar att det är väl på något sätt den här monarkismen som
det hänför sig till klass där, att han kanske egentligen inte var antidiktat diktatur eller antifascism, utan han var anti-folkvälde, demokrati och pöbeln, och han såg liksom det här tyska Hitlers nationalsocialism som ett folkligt skrikande.
Ett pack.
Jo, det var liksom okultiverat och så här. Och Franco var ju överklass, så att då var det bättre.
Och kanske vi ska tillägga att han också börjat tvivla på Franco mot slutet. Och jag tänker att det är ju också ett bevis på att människor, smarta människor ändrar åsikt om de får ny information.
Ja, och jag tänkte också på det här med hans uppväxt i Sydafrika där han levde sina första år också. Mm. För då har han ju också konstaterat då att han har starkt tagit avstånd från den här apartheidregimen i Sydafrika i brev och så vidare. Så att det finns ju dokumenterat att han verkligen var, så att säga, antirasist, antifascist. Men sen har jag också läst då folk som har konstaterat att han kunde ju inte låta bli att vara präglad av olika rasistiska tankemönster, till exempel i sin samtid, att kanske omedvetet på något sätt så sipprar det in i hans texter.
Självklart, och särskilt om man inte har en självkritisk syn på det som påverkar en och ens världssyn, så är det ju sånt som läcker in. Jag är en stor vän generellt av Roland Barthes och Författarens död, och jag ogillar litteraturanalyser som läser in saker, men det är klart att man inte kan bortse från vilken kontext ett verk uppstår i, och att det finns spår av vem författaren är och vad författaren har för syn på världen.
Och ännu tillbaka till det här med liksom skillnader, hur man kan tolka saker så olika. En grej som jag tycker att är ganska spännande när ytterhögern, starka kapitalistiska människor, är Tolkien-fans, är ju det att hjältarna, de största hjältarna i Sagan om ringen-böckerna är då de här hobbitarna, eller hobbar som de hette på svenska tidigare. Vars existens går ut på att de ligger i gräset och rökar på. Och medan det som liksom de som sysslar med sån här att försöka, vet du, göra industriella framsteg, teknologiska framsteg och kanske gå på vinst, kan man säga, så det är då de här onda krafterna. Så att man missar också liksom att, jag menar inte att alla ska bli gräsrökande hobbitar. Men där finns nog också en ironi i det där.
Jo, han var ju starkt kritisk till industrialiseringen, och det ser man ju i Sagan om ringen, och hur de största skurkarna är de som bygger fabriker och kövlar skog, till skillnad från då, ja, de här småfolken som bara lever fridfullt ute på landsbygden, odlar sina morötter och rökar sina pipor och ordnar jättestora födelsedagsfester.
Ja, och fyrverkeri.
Ja, men det är väl också, ska vi säga, det som är bra med just sådana här litterära verk som engagerar folk, och där man just kan göra olika tolkningar beroende på vilka glasögon man har på sig, så att säga. Och det här Tolkiens litterära universum, det fortsätter ju också att bara fascinera filmskapare, till exempel. Nya filmer är på väg inom de närmaste åren, till exempel. Vad säger det här om vårt behov av Tolkien?
Jag tror att han har fångat jättebra det här allmänmänskliga sagoberättandet som vi har sysslat med i alla tider genom mänsklighetens historia. Och det gör han dels för att han blandar in etablerade mytologier från olika kulturer, som han blandar ihop i en stor sallad så här med kristendomen och katolska värderingar. Och här finns element som liksom alla kan på något sätt identifiera sig med. Och det ser vi ju också förstås hur brett det politiska spektret är som älskar Tolkien, men också andra saker. Saker man känner igen, berättelser vi känner igen från andra berättelsetraditioner. Och sen har han ju lagt grunden för på något sätt hela den moderna fantasyn. Allt som vi känner igen från fantasylitteratur av idag, det går ju liksom tillbaka till det här. Och det finns mycket att utforska där. Och böcker som är ofullständiga, berättelser som också, om vi tänker sådär, att de som vill kapitalisera på den här världen, så det finns ju en massa som ännu inte har gjorts. Ja. För den breda massan.
Alltså ett nördperspektiv, så alltså han är ju en arbetshäst, och han har ju gjort så mycket. Alltså Karn skapar flera språk, egna språk, och han skriver, han måste ju ha haft, alltså nu hade han ju någon slags koncentrationssvårigheter, kan vi säga, för att igår bläddrade jag i den boken som på svenska heter Sagor från Midgård, och han har ju liksom skrivit fragment av berättelser.
Det är att bara det att han från 1916 fram till sin död inte lyckades färdigställa Silmarillion är väl ett tecken på att han hade lite för många sidoprojekt.
Och det här att han låtsades, alltså hela det här Sagan om ringen mytos går ju ut på att han låtsas att han har hittat böcker som han översätter. Alltså, jag tycker att han ska ha en ros bara för att, att han jobbar så mycket med det här ena världen. Men sen så, nu vet jag inte exakt, jag har svårt att, att uppfatta vad, vilken roll Tolkien har haft innan de här Peter Jackson-filmerna, för att jag har varit så liten. Och jag vet inte att det här är liksom böcker som folk i gemen läste förra århundradet, slutet av förra århundradet, jag vet inte. Men de där filmerna har ju också gjort, Peter Jacksons filmer har gjort jättemycket för populariteten, och de här bilderna, de här memena som du hänvisar till, Marit, med att Homeland Security hade delat på sina somekonton, så det är ju så här, alltså det är ju, det har ju blivit en del av, alla vet, alla som har vuxit upp med sociala mediekulturen så kan nästan de här referenserna och de här som du nämnde. Så jag tror också att det har blivit en helt, det har blivit en etablerad del av populärkulturen.
Sen tror jag också att de här berättelserna i många länder har lyckats få en lite sån här nationalromantisk roll. Dels Italien förstås, Italiens ytterhöga kanske framförallt har den spelat en väldigt viktig kulturell roll. Men sen alla de här kopplingarna till exempel Kalevala och det finska språket, så kan vi lite så här brösta oss med att ni, Tolkien var nog jätteintresserad av oss. Att det är lite vi också, danska drottningen som har illustrerat den danska utgåvan, och det är nu lite vi och det är lite vårt. Så att jättemånga tror jag också ur den aspekten kan känna att det här är liksom, det här är vår värld, för att vi har på något sätt bidragit med våra mytologier och våra berättelser och våra språk.
Och det är någonstans här jag vill flika in att jag tycker kanske att man inte borde, så som många medier, speciellt i USA, pratar om, man borde inte prata om hur Tolkien är en ytterhögar litteratur, utan det är bara så populärt att det råkar nu sen finnas människor, både då amerikanska hippien på 70-talet och italienska högerpopulister idag som liksom har snubblat över det och tycker att det är så himla kiva. Sen så skulle jag vilja säga en till orsak varför det kommer nya filmer och serier och varför man försöker mjölka det här, för att det är exakt vad det är. Det är mjölkning. Det är pengamjölkning, för att det är pop med bekanta saker i världen just nu, och folk betalar hemskt gärna för att se på det, och sen så många betalar hemskt gärna för att bli arga, för att det är inte exakt så som det stod i den här, på den här ena sidan i den här ena boken som Tolkien en gång skrev. Så det finns nog också den aspekten.
Tolkien som också skrev och skrev om ganska mycket under sina år som författare.